Du lyssnar på Tyresradion 91,4 MHz. Och jag som pratar heter Lena Hjelmerus. Alldeles strax så kommer det ett nytt radioprogram som jag gör. Men innan så skulle jag vilja berätta om några nyheter. Många av våra lyssnare följer oss via FM-kanalen. Den som alltså heter 91,4 MHz. Men det kan vara lite svårt att veta när ett speciellt program kommer. Vi har också en hemsida som heter www.tyresoradion.se. Theodor Lindgren har nu byggt om den så vi har fått en nytt utseende på hemsidan och en hel del nya funktioner. På hemsidan som du alltså når då via internet och en dator så finns det längst upp till höger en liten ruta där man ser vilket program som just när du tittar på den hemsidan sänds i radiokanalen. Som vanligt så ser du också vilka program som ligger ute på den så kallade slingan. Men om du klickar på ett sådant program så kan du också då få upp en uppgift om när det önskade programmet kommer att sändas på radiokanalen igen. Vi har alltså fått en tidsangivelse så att man lättare ska kunna hitta ett speciellt program. Det är också så att i programtexten till de olika programmen så finns det namn som har lite svartare stil. Det är de som har medverkat i programmet. Och klickar man på ett sådant namn så kan man få upp andra program som samma person också har medverkat i. Det kan vara bra att veta. Passa på att uppdatera vår nya hemsida. Det gör du genom den lilla pilen uppe i kanten. Ibland får man lov att uppdatera sina hemsidor för att få med alla nyheter. Och botanisera sen gärna på den. Och har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på Tyresradion så berättar vi gärna om det här. Är det så att du tycker att det är problem med den så vill vi också gärna veta det. Speciellt vill Theodor veta det så att han kan rätta till det. Det ligger en hel del arbete bakom en sån här hemsida. Och många lyssnar inte bara via en fast dator utan kanske via en smart telefon eller en surfplatta. Det kan det hända att till surfplattan du behöver ladda ner ett extra program som tar in olika radiostationer. Det står ordentligt när du öppnar sidan. Likadant där, har du några frågor får du gärna höra av dig. Men vi hoppas att de här förändringarna ska göra det lite lättare för dig att hitta dina älsklingsprogram. Och som vanligt så kommer det varje söndag en hop av nya program ut på slingan som man kan höra på radion. Nu om en liten stund så kommer det ett nytt program som jag gör tillsammans med en gäst. Och i väntan på det så ska du få höra lite musik. Tack för idag!
Despierto en una erótica caricia y sin amanecer me estoy quemando. Luego que antes del fin de la delicia la luz me diga quién estoy amando. Hago un café romántico barroco, recobro mi cabeza en agua fría y en el espejo veo al que cada día piensa que es su día, que es su día. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado.
musiken som du hörde alldeles nyss, den kanske du inte direkt kan placera. Men det är kubansk musik. För nu kommer ett program som ska handla om Kuba. Och tillsammans med mig här i studion så sitter en av mina goda vänner. Och vi har rest tillsammans, och med på resan var också min man Urban. Men han är just nu hemma och vaktar våran hund. Men här, nu får du presentera dig själv här.
Ja, jag heter Eden Cohen och ja, jag bor i Tyresö. Och förutom att jag är Tyresöbo så är jag också en biodlare som är Lena. Och ja, jag tror vi kan börja där så vi kommer presentera mer av oss.
Ja, du och jag har stött på varann i biodlarföreningen. Och när jag sa att jag skulle till Kuba så sa du, finns det några platser kvar?
Ja, jag var väldigt bestämd att oj, det ska jag vara med.
Ja, och det här är ett gäng som min man Urban och jag, vi har rest med dem i ganska många år. Men för dig var det allra första gången att träffa det här gänget.
Det är sant, hela gänget. Men jag visste att du skulle vara med, och sen våra föreningskollega Johan och Freddy som ordnade det. Och Rolf, så jag tänkte om vi har de här folket så det kommer bli bra.
Mm. Vi kan väl säga då att vi var 34 stycken och det var biodlare från hela Sverige. Och den äldste, han är nästan 90 år. Reseledaren är 80 och du får ju räknas till ungdomarna.
Ja, exakt. Ja. Jag tror det är tredje och yngst i gänget.
Men den här resan har varit en lite av en drömresa för den här gruppen, och det har pratats om den väldigt många år, och det var väldigt roligt att den blev av. Okay. Nu kanske vi måste förklara för alla som lyssnar varför biodlare vill åka till Kuba.
Ja, alltså den det som var intressant, eller det som man trodde skulle vara en väldigt unik, det är att på grund av den amerikanska embargo så fick inte Kuba så mycket kemikalier.
Nej.
Och förmodligen, och då var det intressant hur Kuba egentligen gör det som vi kallar idag ekologisk biodling. Och vad kan vi lära oss av det?
Mm. Kuba är alltså känt för sin ekologiska biodling. Mm. Och för sina friska bin. Och det fick vi ju faktiskt se. Det jag inte var riktigt beredd på, det var att, och det var också som tack vare den, eller vad man ska säga, på grund av det politiska systemet i Kuba, så har man en väldigt kontroll över aveln, biaveln. Så att de bin som vi fick träffa på, de var alltså förstklassiga bin. Det var väldigt styrt hur biodlarna fick inte själva bestämma hur de skulle bedriva sin biodling.
Mm. Jag tror det som för lyssnarna säkert är bra att veta, att i Sverige vi har inte det så.
Nej, i Sverige så får man ha traktens blandning, och man får ha arga bin och man får ha precis vilka bin man vill. Men är man biodlare på Kuba, då är det den organisationen som bestämmer det, och den sorterar då under motsvarande Jordbruksverket.
Ja,
men som sagt, fördelen var att de hade väldigt friska bin då.
Ja.
Sen har de ju säsong hela året om och tar skördar 4 gånger per år. Ja. Alltså man tänk på hur mycket honung vi får ett bra år, och sen hur mycket honung de fick ett vanligt år. Det var ju alltså väldigt mycket mer.
Visst. Ja. Bina hade mycket att göra året om. Ja. Inte som hos oss, för de sova största delen av året.
Sen så har de ju, det här är ju tropikerna, så att det var ju helt andra växter också. Minns du alla dragväxterna?
Nej, vad jag kommer ihåg är att de hade en stor skillnad mellan de växter som växer nära havet eller vid kusten och den som växer eller inlandet eller på berg.
Mm.
Och det, där kom man hade olika säsonger som man flyttade bin från berg till kust och kusten till berget.
Så. Mm. Och kusten, det var mangrove. Och jag skulle gärna vilja smaka mangrovehonung, men det fick vi inte göra. Vi fick överhuvudtaget smaka ganska lite honung.
Mm,
och det har att göra med att de biodlare vi besökte, de fick ju inte behålla sin egen honung, utan den gick till staten.
Mm.
80% av allting gick tillbaka till staten, och den där 20%, ja, jo, vi fick smaka honung. Nu säger jag fel, vi fick kakhonung som efterrätt på ett par ställen. Mm. Men vi fick inte smaka, så att säga, på burk.
Nej.
Olika sorter.
Precis.
När vi var där så blommade ju också mangoträden.
Ja.
Och det var också någonting som bina var väldigt förtjusta i. Men om vi håller oss liksom till Kuba som allmänt turistland. Alltså, vi fick ju se saker som vanliga turister inte får se.
Mm. Vi hade förmåga att lyxet att kunna åka med på landet.
Ja. Faktiskt. Och vi åkte i en kinesisk turistbuss, för det är de turistbussar som finns. Och den hade en hastighetsmätare som satt, eller en display där man kunde se hur fort den gick upp över taket. Och jag har diskuterat med min man idag, men vi tror inte att vi såg att den gick över 70 någon gång. Och det beror ju på att vägarna är inte så där jättebra.
Nej.
Och sen var vi ju också ute på vägar så småningom sen, där man inte ens tror jag kom upp i 20 eller 30 med denna buss.
Men det som ska vara intressant egentligen, om man liksom rullar tillbaka och bara tänker, i alla fall innan jag reste till Kuba, när nu skulle... Man visste lite om Kuba, man har hört lite och man har läst lite att det är diktatur och embargo. Och då målar man en bild av en kanske lite farlig ställe att resa i. Men det var väldigt roligt att se att de inte alls så. Människorna var vänliga, landet var väldigt... lätt att turista i. De var fattiga, men de var inte, jag kallade dem för desperat fattiga. De var trygga, tror jag, ändå i sitt existens, men de hade inte mer pengar än att för att kunna köpa varor förutom existensvaror. Men ändå var de glada. I alla fall det som jag upplevde. Vi var överallt från Havanna tills de bena ut på landet. Så det var en stor överraskning. Och sen Havanna i sig var en första ställe som vi landade i. Var helt otroligt. Det var verkligen en som tiden står still, förutom att man ser att husen har blivit i dålig skikt och bilarna, även de häftiga 50-tals jänkare som körde överallt, de var i hyfsat bra skikt. Vissa var väldigt fina skikt, men de flesta var sådär. Men ändå var det häftigt. Det var en ungefär som att vara i en film.
Ja, alltså det var ju så här att när det blev revolution och Castro kom till makten 1959, då var det ju väldigt många kubaner som lämnade Kuba, och de lämnade kvar alltså, de här gamla bilarna. Och sen det finns alltså, det sägs att det är så många 50-talsbilar som just idag rullar på vägarna i Havana. Det är, så många har aldrig rullat. De har stått undanställda.
Mm.
Men nu... dels finns de ju då som för turisterna, och vi gjorde ju sån här cruising med öppna 50-talsbilar. Och Urban och jag, vi var dessutom ute på en extra sväng sista dagen för att det var så fantastiskt. Men det är ju... ja, det är också en påminnelse om det här handelsembargot som ju fortfarande gäller. Det är ju en blockad. Det är inget land som vill handla med USA i hela världen får handla med Kuba.
Mm.
Så det är inte bara alltså en blockad från att handla direkt med USA, utan det gäller alltså också att stora företag som mycket väl skulle kunna handla med Kuba vågar inte göra det på grund av som det ser ut idag.
Mm.
Men det jag fäste mig väldigt mycket vid förutom bilarna då, det var att det fanns ju inga reklamskyltar. Inte en enda.
Förutom reklam för Castro, Che Guevara och
ja, fast
ledarna.
Det fanns, och det var i form av citat.
Ja.
Men Fidel själv ville ju inte uppträda på bild.
Ja,
så att det är väldigt få bilder. Det finns ingen sån här personkult som det fanns i gamla Sovjetunionen. Det fanns en stor affisch på Fidel Castro vid stadion.
Mm.
När han var iklädd baseballkeps och ett baseballträ som ju är då Kubas nationalsport. Men annars så var det faktiskt väldigt befriat från bilden på Fidel Castro.
Che Guevara
var mera. Ja. Och de var ju tre från början. Det var bröderna Castro som intog östra Kuba och Che Guevara som befriade, som de säger då, mellersta Kuba, centrala Kuba, och så var det Cienfuegos som befriade västra, och han försvann sen i en flygolycka.
Mm.
Som många andra personer har försvunnit oförklarligt. Man är stolt över sin revolution.
Ja, det upplevde jag också. Även om de kan ha kritik och kanske lite i tystnad, de kan berätta lite grann om sin kritik mot vad de tycker kan förbättras, men ändå var de väldigt stolta. Det kan hålla med att många kubaner som har rest utomlands faktiskt kommer tillbaka under läkare som fått utbildning utomlands, eller som jag träffat en forskare inom vad heter det? Det var Branna Blambin och så.
Han agronom
var han, precis. Ja. Och kom tillbaka till Kuba för där han ville egentligen bygga upp. Så jag håller med. Stoltheten verkligen sitter i folket. Mm. Ja.
De har ju fri sjukvård och de har en fin utbildning.
Mm.
Ett av målen med revolutionen var ju att det inte skulle vara någon som inte kunde läsa och skriva.
Mm.
Nu är väl problemet snarare att en del är mer utbildade än vad det finns arbete för dem. Det är ett fattigt land. Jag har varit väldigt förvånad också att hårdvalutan var tvål. Jag köpte mitt livs dyraste hårschampo, tror jag, för närmare 100 kronor. Jag hade glömt att ta med. Och vi lärde oss ju snabbt att det inte fanns toalettpapper, utan det fick man se till att man hade en pappersarbete eller någonting från det senaste stället där det fanns papper och alltid ha i fickan. Sen hade de ju två sorters valutor och det var ju lite knepigt när man är turist.
Mm. Vi fick använda bara den här CUC som det heter. Nu kommer jag inte ihåg hela namnet.
Konvertibla kubanska pesos. Och det är bara turist. Och den kan man inte växla innan man kommer till Kuba, utan man får växla den när man kommer dit. Men det fanns bankomater.
Mm. Och det har jag använt.
Mm.
Det funkar jättebra.
Mm. Vi gjorde inte av med särskilt... Jag gjorde, och min man gjorde inte av med särskilt mycket pengar. Det fanns liksom inget att göra av med pengar på. Men vatten... För vi tyckte ju att det var väl varmt. Jag vet att du tyckte det var skönt.
Ja, jag menar precis. Jag först var försiktig, men sen började dricka kranvatten. Ibland var lite poolvatten, så mycket klor i det. Men nej, det gick jättebra. Mm. Magen har klarat sig fin med det, så det är inga problem.
Mm. Ja, vi köpte vatten då, och det var ju det som vi la pengar på egentligen. Mm. För det fanns inte så mycket souvenirer. Det fanns ju inga butiker i centrala Havanna. Och det var lite märkligt också.
Fast när vi har missat den här marknaden.
Ja.
Som vi inte åkt gemensamt dit. Men vi, några av oss hamnade på en promenad. Och det var ett enormt marknad med souvenirer och konst, den speciella kubansk konst som jag tyckte var väldigt fin.
Mm.
Så jag tror vad de har gjort, det är min gissning bara, att de har lagt allting där istället för i Havana.
Mm.
Så ligger allting där under tak. Det var som ett jättehangar kan man säga.
Mm. Och det har ju också med då att det är inte tillåtet att ha privata affärer.
Mm.
Jag såg ett litet antikvariat, men annars så frisörer får ha en nagelvård, en nagellack. Men en vanlig kubansk medborgare får inte ha en egen privat affär.
Den här kassa partikulär, där fick man ha. Det är som är ungefär som en bed and breakfast kan man säga.
Och där bodde vi ju några nätter i olika familjer.
Mm.
Och det var ju en fantastisk upplevelse.
Ja, jättefin. Ja. Man kunde träffa familjer verkligen i närkontakt kan man säga.
Mm.
Och i våra grupper folk berättar hur de upplevdes sin värdfamilj. Och det var olika upplevelser.
Mm.
Och det var intressant, vissa var fattiga, vissa var vänliga, som spelade för sin gäst. Andra var kanske mer blygsamma och vågade inte sitta med. Så det var verkligen högt och lågt och annorlunda. Men det var en stark upplevelse tror jag, som vi alla tyckte var roligt att vi kunde möjligheter det.
Och det är ju en sån sak som att vill man åka en resa på Kuba, en rundresa, att höra sig för att kunna bo just på den här typen av bed and breakfast. Framförallt så var vi i en västra Kuba i ett naturreservatsområde där det är lite mer turism då. Det här är utvecklat och det heter Vinales, den staden som är i centrum i det området. Men vi åkte ju runt på den här ön och den ser ju ut som en krokodil kan man säga. Med huvudet riktat mot USA då. Och vi reste i västra och mellersta Kuba. Det är tre stora bergskedjor så det är ganska bergigt. Men det är ju ett tropiskt land med mycket palmer. Man har massor med både djur och växter som bara finns där. Alltså det som kallas för en endemiska arter. Och jag har varit väldigt fascinerad av den kubanska trädrottan. För jag har aldrig sett något liknande. Och det var på en liten sån här gård som vi var på. Där man hade en bur med kaniner för matuppfödning. Och så hade man en bur med kubanska trädrottor. Som nog sen skulle hamna i grytan så småningom.
Vilka äter man till helgen? Fin middag och vilka som inte är fin middag?
Ja, jag vet inte hur trädrottan smakar. Den såg väldigt märklig ut. Ja, om man nu är turist och vill åka på Kuba, har vi några goda råd?
Ja, jag tror framförallt om man tänker kläder så ta bekväma kläder. I Kuba man kan klä sig precis som man vill. Oftast de säger att man, speciellt män, ska ha långa byxor, det är lite finare. Men jag gick för det mesta med korta byxor och kände mig väldigt bekväm överallt. Så jag tror att när det gäller kläder, ja, så som du sa Lena, så egentligen man behöver inte spendera så mycket pengar, men det är dyrt. Alltså Kuba är fattig, men för turister som vill köpa sig lite mer än basvaror, då plötsligt priserna blir väldigt höga. Och med att det är staten som sätter priset och inte folket. Så, ja.
Ja, nej, men det gick ju åt då, åtminstone. Det var ju varmt och det gick ju åtminstone 1,5 liter vatten per person och det var nog minimum. Och då kostade ju varje sån där flaska, var den billig så kostade den 10 spänn, var den dyr kostade den 20 spänn. Så att vi la nog ner kanske 60, det kunde bli 60 kronor på bara vatten på en person på en dag. Och det är ju ganska mycket. Sen har de ett väldigt gott öl, de har två sorter. Det är lite svagare på 3,9 tror jag. Det var ljus, det hette Kristall. Och det som var lite starkare var 5,4% och det var mörkt. Sen hade det, den, fanns det ett importerat öl också från Dominikanska republiken som heter President. Men det var egentligen de tre som fanns att välja på.
Mm.
Men sen så drack vi ju det som vår guide, vår, den inhemska guiden, skämtsamt kallade för vitamin R, som i Rickard i den. Hörru du, vad drack vi för någonting egentligen?
Ja, det var rom.
Ja,
ja, som precis. Och egentligen, de kallar det för vitamin R i Kuba, men det var rom, och det dricks rom antingen rakt på, eller med is, eller med en drink. Men det är gott, en hel del rom.
Ja.
Och det är gott. Ja. Man har lärt sig att uppskatta den typ av spriten faktiskt.
Ja. Ja. Vi fick lära oss att sockerröret hade sin hemvist på Nya Guinea. Men det har ju varit då Kubas stora vara under slavtiden på 1800-talet. Och idag så har man inte någon sån där jättestor sockerrörsodling. Det finns ingen marknad för det sen Sovjetunionen löstes upp. Och då man får som sagt inte handla med de flesta andra länder. Men man har då en viss odling och får tillverka sin rom. Och kubansk rom kan man köpa på ett svenskt system. Det heter den Havana Club, och det är den statliga. Men när man är som turist på Havana så kan man få tag på lite andra romsorter som inte går på export.
Mm.
Och de var ju betydligt trevligare, lite mjukare i smaken och sådär. Sen var det ju, jag blev ju så väldigt full i skratt på den här ställen där bussen stannar för att man ska få en liten paus och ta sig en kopp kaffe eller något, så fanns det pina colada.
Mm.
Och då gick det till så att den här gruppen genast gick till pina colada stället, och där blandade då den som skulle sälja det hela kokosmjölk, krossad ananas och is, och hade det i en mixer. Sen fick vi själva hälla i spriten.
Just
det. Och det tog ett tag för svenskarna att hantera. Om man skulle hälla lite, om man skulle hälla mycket. Första gången missade jag helt spriten, för jag förstod inte att man skulle hälla i den själv. Jag trodde att den var ihälld. Och det här hade vi ganska roligt åt sen faktiskt. Och då så drack man av lite och så kunde man hälla i mera sprit. Det var liksom ingen, det här med hur man i Sverige mäter upp centilitrarna, det var ett främmande begrepp på de här ställena.
De bara hällde, det de hällde ut ur sprit, det var bara forsade in hur mycket bara.
Det var faktiskt väldigt, väldigt roligt. Ja. Sen finns det ju då de här romdrinkarna, förutom pina colada drack vi mojito, heter
mojito,
det så?
Ja, precis.
Men den var ju dyr på hotellet.
Det var... Men allting på hotellet var dyrt. Ja. För det är för turister egentligen.
Det var... Som biodlare så fanns det också speciell romdrink med honung. Som vi naturligtvis då måste testa på en speciell ställe som man drack sånt.
Just det.
Förutom rom så är det då cigarrerna som Kuba är berömt för.
Det var en fin upplevelse att se från allt från tobaksodling och sen till hur man hanterar tobak. Och sen...
Ja, hur gjorde de egentligen?
Ja, så de har plockat, alltså man hade fem olika typer av blad på en tobaksplanta, och det är för olika syfte. Vissa blad ska vara för innerdelen av cigaren, och vissa ska vara att man mycket skikt ska det vara runt själva cigaren.
Det var olika mycket nikotin beroende på hur högt upp i plantan.
Precis, och det ska vara rätt till så att man har den rätta blandningen. Och sen man samlar alla blad och hängde man dem i ett speciellt trähus, kan man säga. Det är inte ens trä, det var täckt med palmblad egentligen. Och sen man hängde dem inuti, upp och ner för att torka. Och sen när de var färdiga, då egentligen skickade de det till staten för det mesta, som kunde välja ut de bästa för de mest dyraste, finaste cigarrer. Och sen, ja, därifrån lägre och lägre. Men några cigarrer de rullat på plats. Och sen ägaren på våra plantar som har varit sa, ja, det är, som ni vet, jag måste sälja 90% till staten och jag behåller 20%.
Ja. De här bladen skulle också jäsa, men jag begrep aldrig riktigt hur det gick till, om man tillsatte någonting för att få dem jäsning eller inte. Det var ett moment vi aldrig fick se. Nej, så att de pratade om det, men jag måste säga att i ärlighetens namn begrep jag inte riktigt hur jäsningen gick till.
Nej, det har jag missat också.
Men man tillsatte olika kryddor under jäsningsprocessen, och på det sättet så kunde man alltså få olika smaknyanser på sina cigarrer. Och de finaste cigarrerna, där var ju de här, det var ju hemligt vad man tillsatte i den här jäsningsprocessen.
Fast för att poängtera så var det guide som var väldigt förtjust, William som var väldigt förtjust i cigarrer, han sa, men i cigarrer finns inga gifter jämfört med cigaretter. Alltså det finns bara naturliga råvaror.
Vi hade alltså två guider. Vi hade en svensk kille som hette William Kjellander. Om någon ska åka till Kuba och söker sig en egen privat guide, så kan vi nog rekommendera William.
Han är väldigt bra, suverän.
Han är dessutom cigarrnörd, får man väl säga. Så här.
Och rom.
Och ja, rom också, men kanske mer cigarrnörd. Han hade speciell cigarrdemonstration för oss, och det vi inte vet om cigarrer. Jag vet till och med vilken vinkel man ska hålla den i när man tänder den. Det är mycket olika saker med att cigarrer. Man får inte heller dra ner röken i lungorna, utan den ska bara behållas i munnen. Sen den andra guiden var ju då en inhemsk guide, det måste man ju ha. Och där hade vi en kvinnlig guide som var den här välutbildad kubanska. Hon var universitetslärare i europeisk historia. Hon var väl motsvarande en sociolog, tror jag. Men hon hade ju då ett extra knäck som turistguide. Och hon var väldigt ärlig och hade till sin arbetsgivare sagt att hon ljuger inte för några av sina turister, utan hon säger som det är. Och jag tror att vi fick en rätt så bra bild av hur det är att leva i en sån här enpartistaten då, där staten tar det som produceras. Jag är fortfarande väldigt fascinerad av det här att man hade arbetstid från 8 till 5, men lönen som är fastställd centralt, den är så låg så att klockan 3 gick folk hem.
Ja, egentligen, som hon sa, man kände sig inte motiverad så mycket att jobba. Om man hade väldigt låg lön, då gick man tidigare än vad man skulle göra, och man jobbade inte så hårt. Och det som syns i Kuba, att lite grann om staterna också i Ryssland, eller för detta Sovjetunionen, det är det att när man inte har någon motivering till varför ska man jobba, om man har fasta lön, så ja, det blir lite avslappnat, låt oss säga.
Ja.
Så.
Det står lite still. Och vi såg ju väldigt mycket åkermark som bara låg i träda och som det växte ogräs på. Det är på något vis så sorgligt att ett land som är så rikt och har så fina odlingsförutsättningar inte kan vara självförsörjande på mat egentligen.
De importerar precis en hel del.
Ja. Och de skulle mycket väl kunna odla själva, men som sagt, systemet är sånt. Och vi såg en del stora monokulturer av citrus. Jag pratade lite med dem på universitetet, som lantbruksuniversitetet, och det var så här att för några år sedan, man har inga bekämpningsmedel, och citrus kräver en hel del bekämpningsmedel om det ska funka. Och då dog alla citrusplantor över hela ön. Och nu har man fått igång lite grann igen. Men då begår man misstaget att köra monokultur över jättestora fält istället för att variera grödan lite och se mera till behovet av annan växtlighet. Men det är mycket som håller på att förändras i Kuba.
Mm.
Och jag tror att det kommer att se helt annorlunda ut bara om några år.
Det som jag har märkt speciellt i Havana, men jag tror även på till exempel Trinidad där vi var där, att det är väldigt mycket restaurering som pågår. Vi har promenerat in i Havana och Trinidad och vi såg verkligen de håller på att riva ut det gammalt, alltså inne i husen naturligtvis, inte fasader och så. Och de ska bevara gamla fasad och så. Jag tror att medvetenhet från staten är att för att locka turister de måste höja standarden och rusta upp attraktioner som Havana i sig, att speciellt gamla stan där. Så det är på gång. Det är på gång. Och jag tror kommer vi nästa år, om vi åker någon av oss, så vi kommer se en lite förändrad Havana ändå, eller? Så det om man vill se det som det är, så bör man skynda sig.
Ja, det ska man nog göra. Mobiltelefoner har kubanerna själva nu börjat få. Och det finns internet i alla fall på hotellen. Däremot så, man reste som vi gjorde ute på landsbygden, då var det ju ingen internetuppkoppling. Men som sagt, Kuba är välutbildade, de håller reda på vad som händer och sker i världen. Men de är stolta över sitt samhällssystem. Och vi upplevde inte att det fanns några stora protester mot det. Men som sagt, det är svårt att avgöra när man bara reser som vi gjorde på en 2 veckors tur.
Det är sant. Vi fick lite, som hon berättade, våra guide, som vi tyvärr kommer inte ihåg vad hon heter. Men de har kritik till systemet. Det har hon berättat om. Men det är en sån kritik som man egentligen vill förbättra, inte förkasta. Och det tror jag är skillnad. Så de egentligen uppskattar det de har, men vill förbättra den. Och det är som du säger, det tyder på stoltheten egentligen.
Många resor till Kuba, de går till en speciell plats. Och det var den första delen som Fidel Castro släppte in turister på. Det är en halvö som ligger ganska nära Havana. Och där ligger hotellen väldigt tätt. Och där är det lite mer kanariestuk på det hela. Men vi var aldrig ute på den. Den heter Varadero, den här halvön. Men tittar man på Vingresor eller någon sån här större företag så ligger hotellen ofta där. Jag tycker att det här att resa runt och bo som vi gjorde i de här lite mindre städerna. Vi bodde i Trinidad och vi bodde i Santa Clara och vi bodde i Cienfuego och vi bodde i Viñales. Det gav ju en bredare bild av landet.
Fast man får känna att vi var väldigt glada när vi väl hade den här hotell med all inclusive på vad heter det? Karibiska havet där.
Ja, det var flera som var nere och badade på nätterna och jag var uppe och badade tidigt på morgonen i Karibiska havet. Det var ju en efterupplevelse. Det var varmt och skönt.
27 grader i
vattnet. Alltså det finns hotell som motsvarar då den standard som vi är vana från Kanarieöarna eller Spanien eller liknande. Det gör det. Maten har vi inte sagt något om.
Jag kan säga, enligt min smak så jag var förberedd att egentligen kubansk mat lämnar ingen jättestor upplevelse. Man kan titta ner i tallriken, man ser sin köttbit och potatis och även kanske man har tur lite grönsaker. Men det smakar nästan ingenting. Förutom två undantag, eller kanske tre undantag på hela resa. Maten är mättande men inte speciellt smakrik. Och jag tror man får vara förberedd om man är van att åka till Asien eller ja, de flesta länder som vi brukar turista till. Här maten är inte den attraktion som man ska söka.
Mm. Det fanns en svart bönsås till vitt ris och det fanns väldigt mycket färsk frukt.
Det varierade i...
Ja, frukostbufféerna, det fanns guava, det fanns papaya, det fanns fruktjuice. Men våra magar kanske inte alltid var vana vid all den här juice, den här riktiga, alltså fruktpressade frukt. Men det är ingen ställe där man behöver vara orolig för.
Nej.
Så.
Nej.
Du sa att man kunde klä sig hur som helst. Jag tycker nog ändå att man kan rekommendera en liten plastregnkapp eller någon sån här poncho, för att som den inhemska guiden berättade, det finns två årstider. Det är den torra årstiden och den våta årstiden. Den torra, det är vinterhalvåret och då regnar det.
Mm.
Och den våta årstiden, det är sommarhalvåret och då är det vått därför att det är så hög luftfuktighet och då regnar det också. Så att det regnar i princip hela året om, men det regnar inte konstant, utan vi drabbades av några häftiga skyfall då man fick ta skydd.
Några timmar bara?
Ja, och det är så, det torkar snabbt, men det är klokt att ha en liten plastenkappa med sig kanske.
Jag hade paraply med mig, och det hjälpte, det räckte.
Ja. Och som sagt, man kunde ju ta skydd någonstans.
Ja, visst.
Nu tror jag vi har gjort tillräckligt reklam här. Men vi får väl ut och åka nästa år igen i den biolarna.
Ja, absolut. Ja. Absolut, vi får se var.
Får vi återkomma till Tyresö Radio och berätta om var vi är någonstans då?
Ja, det blir en nya upplevelse.
Nu ska jag spela lite kubansk musik igen så att vi tar det som avslutning. Tackar vi för oss.
Tackar. Mm.